Så där. Jag tog med mig två saker från den här sista salmen och kollektinformationen. Första var lite allmänt reflektion bara, där man sparar 5 kronor på portot. Jag kände att det kan man behöva i vissa lägen. Jag hade en dammsugarförsäljare hemma här en dag och satt och pratade. Och man fick sig gratis städning då, mot att man lyssnade på en produktdemonstration på 1,5 timme. Det var så här exotiskt. Jag har aldrig upplevt det här, liksom, att en riktig så här dammsugar liksom genomgång så där. Det var helt otroligt. Alltså det var en dammsugare som drivs på vatten. Och det roligaste i det hela var ju då att den drivs på vatten, men sen tog han fram olika dofter så här, som man kan välja att hälla i dammsugaren, för det är också en luftrenare. Och den är allt möjligt fantastiskt, men den är luftrenare, så man sätter på den här dammsugaren, så kan man välja 3 smaker, så blåser det så här. Då sitter jag och min fru där och vi är redan bestämt, vi vill ju inte ha det här, utan vi vill bara att han ska städa våran säng liksom. Och så tar han först fram, ja, vi 3 smaker, eukalyptus, skruvar han högtydligt av korken så här. Så ger han den till min fru som sitter och låtsas lukta och var intresserad. Så skickar hon den till mig och jag får lukta. Så gör han så med alla 3 flaskor. Sitter jag, ja, men det luktar lite apelsin, jo då. Så skulle vi få välja då vilken smak vi skulle ha i våran presentation. Och det blev apelsin då till sist efter lite diskussion. Och sen det bästa är ju sen då att då säger han att ja. Och den här doften, alltså det här fungerar ju som en halstablett. Alltså det löser upp slem. Det är prestationshöjande och den lugnar oro och stress om man mår dåligt och så. Så det är ganska skönt att somna till också. Så här. Och då satt jag bara och kämpa och så här, håll minen i schack David, håll minen i schack, för att den brummar något infernaliskt. Alltså, så att skulle jag ligga och somna till det. jag skulle kunna berätta om det här i hela predikan, det var så roligt. Men det bästa är när man får se priset då. Man vet ju att det är dåligt tecken när man inte får reda på det förrän ganska långt in i demonstrationen. Så sa jag att ja, men jag kan få gissa, sa jag. Så jag gissade så här, mellan 8 och 12 000, tog ju lite så här. Kostar 39 000 då. Så, att det... så det blev ingen dammsugare för oss då. Det var lite synd. Det andra som jag tänkte på i den här salmen var lite mer heligt då. Det var den här strofen: Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Och det är lite det vi kommer, när predikan kommer handla om. Just att låta Guds ord tala in i våra liv på det området vi kommer prata om, så att andra i oss får se Guds kärlek. Det kommer bli utmanande idag. Jag kan ta första bilden där, Ruben. Sen Oskar, du teamare. Jag behöver papper. Jag är förkyld. Tack Oskar. Oskar är fantastisk. Han teamar i församlingen. Då får man åka dit på allt möjligt skitjobb. Så. Bra Oskar. Ja. Innan jag ska berätta vad vi riktigt ska prata om, så vill jag ge en liten bakgrund bara som är bra att ha med sig in i det vi ska kolla på. Och det är Guds vision med skapelsen. Och det är det viktigaste egentligen. Det är temat som genomlyser Bibeln och så vidare. Och det är Guds kärlek. Gud är kärlek. Och Guds vision med skapelsen är att den kärleksrelation som Fadern, Sonen och Helige Ande har ska bli oss till del. Så Gud ger oss sin överflödande kärlek. Vi i respons ger honom vår tillbedjan och vår kärlek. Men också så att det flödar över och vi förmedlar den kärleken vidare till alla andra. Och det brukar man kalla för kärlekskretsloppet då. Och Guds vision är alltså en hel planet, att hela jorden bara ska, tack Oskar, överflöda av Guds kärlek. Och att de relationer vi har med Gud och med varandra ska återspegla den relationen som Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande har då, mellan varandra i treenigheten. Och det är ganska vackert. Och när vi inser att det här är visionen och det här är målet för Gud och för hela skapelsen, så förstår vi att det vi ska kolla på snart nu är ganska centralt då. Det är ingen liten detalj. För att vi ska förstå vad det innebär att leva sådana här liv i kärlek och att, liksom, att andra ska kunna se Guds kärlek i oss, så vill jag kolla på det här från ett litet annat perspektiv än vi brukar göra. Och temat är då att leta efter guld i andra. Man skulle också kunna kalla den här predikan en kultur av heder. Eller att bli en gemenskap eller att bli en person som hedrar och ärar andra människor. Vi ska få en definition, eller jag ska få ett bibelord först. Det kom faktiskt inte upp där. Jag ska läsa från Romarbrevet 12 och 10 som Inger läste här inledningen. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Eller ömsesidig aktning som också står. Och där kan man läsa, bara, ja men det är bra. Sen tänker man inte på vad det här betyder så. Nu ska ni få David Wellstams definition av det här. Det kommer komma upp här. Heder är att visa andra kärlek, uppskattning, respekt, vänlighet och ära. Utifrån vem som har skapat dem, utifrån vilka det är och utifrån vilka det skulle kunna vara. Alltså, för första då, så kan jag alltid hedra och visa kärlek, uppmuntra och lyfta upp andra utifrån deras identitet i Kristus. Alltså utifrån att de är skapade i Guds avbild. Alla människor anser Jesus är värd att dö för. Och vi läser i första Petrusbrevet att vi är konungar och präster. Så överlag, jag hinner inte gå in på allt det här jättedjupt nu, men så har Bibeln väldigt hög människosyn. Och det är ju så ibland att ibland kan vi ha ganska svårt att se att en annan person har högt värde eller är värdefull. Men det är ju lite så att om Gud tycker att en person har högt värde och han älskar den och jag inte gör det, gissa vem som har fel. Det är ju givetvis jag. Mm. Så, för andra oss kan vi hedra människor utifrån vilka det är. Jag kan till exempel hedra Edith genom att säga att jag tycker att Edith är väldigt bra på att sjunga. Har en kallelse att leda lovsång, har ett hjärta för tillbedjan. Det är saker jag bara ser utifrån den hon är. Så då är det viktigt att jag då och då säger det till henne, uppmuntrar henne för det, ger en utrymme att växa där. Och så. Och det är någonting jag ser. Jag behöver inte vara någon djup detektiv, utan det är bara att hedra utifrån den hon är. Jag ska kunna hedra alla av er här inne, bara utifrån de gåvor ni har, utifrån den kallelse ni har, saker ni gör bra och så vidare. Sen kan man också hedra människor utifrån vilka de skulle kunna vara. När vi var ungdomsledare i Arvika för 100 år sedan, eller inte så länge, men det var ett antal år sedan, så ledde jag en hemgrupp, en smågrupp. Så hade jag en tjej där som hette Emma, som så där, hon ville mycket och så där, men ingen tydlig ledare. Ingen skulle kunna tro att hon skulle kunna bli någon större ledare. Så där. Men jag såg lite potential, så att hon skulle verkligen kunna bli ledare. Så jag satsade på henne, jag hedrade henne och jag säger att jag ser att du skulle kunna vara en ledare och jag ser de här grejerna i dig och jag tror på dig. Och jag gav henne mer och mer ansvar under ungefär 2 års tid. Till sist så var hon medledare med mig då i den här gruppen och hon fick ta över mer och mer av det jag gjorde. Och till sist och sen när vi lämnade efter ett antal år så tog hon över hela här. Vi hade byggt upp ett ekumeniskt hemgruppsnätverk i stan mellan en högskola, en missionskyrka och pingstkyrka. Så vi hade faktiskt enat alla unga och studenter i stan då och började samlas gemensamt. Så. Då tog hon över allt det, som 18 år var hon väl då kanske, hela den verksamheten. Så där. Sen har hon rest runt och varit missionär nu ett antal år och lett grupper inom UMU. Och så där. Men det hade man aldrig kunnat tro, men hon har själv sagt att om inte du hade liksom sett det där lilla guldet i mig och talat till det och uppmuntrat det, så hade jag aldrig vågat tro det här om mig själv. Så därför är det viktigt också att hedra människor utifrån det potential de har. Och ibland så kanske man till och med får gissa, liksom, men att det är ändå viktigt att kunna se längre. Se med Guds ögon. Mm. Vi går vidare. Ska vi titta på en tavla. Ganska fin tycker jag. Jag bara hittade en tavla på Google bildsökning så där. Tycker den är fin. Så. Men ibland kan det vara, nej, ska jag inte gå händelserna förväg här. Så här. Låt säga att jag träffar konstnären. Jag sätter mig ner i en fika med den som har målat den här tavlan. Och så säger jag så här: "Ja, Jag har varit och tittat på den här tavlan. Jag har varit och tittat på massa andra tavlor som du har gjort. Och jag vill säga att jag tycker du är en fantastisk konstnär. Jag tycker du är en underbar person. Du är helt fantastisk. Men jag tycker att alla tavlor du gjort är hopplöst fula. Så. Jag tycker inte om dina tavlor. Jag tycker de är dåliga. Och fula och bräckliga och dåliga färger och kontrast och så. Jag tycker du är en jättebra konstnär. Skulle jag hedra honom då? Nej. Bra. Ingen kuggfråga. På samma sätt så är det så ibland att vi har ganska lätt för att hedra och ära Gud. Du säger att men du är skaparen, det du gör är fantastiskt, du är helt otrolig. Men alla människor som är runt mig, alla i församlingen, alla i min lilla syster, min svärmor. Ja. Men vi kan ha svårt att ibland att se guldet i varandra. Och ibland har vi svårt med att skapa en hedrande och uppmuntrande kultur och ett sätt att leva. Därför att vi är rädda att om jag uppmuntrar Inger för mycket så kanske hon tar äran från Gud. Om jag lyfter upp en annan människa för mycket och offentligt säger men du är helt fantastisk, du är bra på det här, du är underbar, wow vad du är bra på det här och härlig som person och allt det. Då är vi rädda att tänk om den liksom tar Guds ära eller tar Guds strålglans. Jag tror inte vi behöver vara så rädda för det. För att Gud lite större än oss, lite godare än oss, hur fantastiska vi än må vara, om vi som når liksom vårt fulla potential, om så Edith skulle bli nästa Darlene Check liksom och skriva musik och resa runt i hela världen och läsa upp lovsångsledare, så behöver inte jag vara rädd att hon kommer skymma Gud, utan det är snarare så att ja, men då är det ju så att hon lyser utifrån det Gud har lagt ner i henne, och det ger ära till Gud när vi är de som han har skapat oss att vara. Och när vi känner igen i varandra vilka han har skapat oss att vara. Så det är en viktig bit. Att vill vi hedra och ära Gud och ge honom ära, så ska vi hedra och ära varandra som han har skapat. Jag kan säga att ni kommer inte få några pluspoäng hos mig om ni säger att Helmer är ful. Så. Eller min son då. Om han är dålig eller liksom allmänt värdelös. Alltså det blir inga pluspoäng hos mig alls. Jag är hans pappa. Och Gud är vår pappa och han är så stolt över alla sina barn. Så vill vi göra pappa Gud glad så ärar vi och hedrar varandra. Mm. Liten inledning så här. Och som församling då, ska snabbt börja titta på hur vi gör det här då. Men som församling då är det ju väldigt viktigt att vi formar en hedrande kultur. En kultur av uppmuntran där vi får växa, få nåd, kärlek. Där vi får det här som jag har börjat prata om lite grann. Och nu ska vi titta lite på hur man hedrar och ärar andra. Hur vi lever sådana liv och då indirekt. När vi då lever de här liven tillsammans så kommer vi bli en sån här församling. För det är vi som är församling, det är ju inte så byggnaden eller änglarna så, även om de är här också. Ja. Går till nummer ett då. Nummer ett då. Leta efter guld i människor. Antingen så letar jag efter guld i andra. Jag har liksom skattsökarblicken på. Jag letar efter positiva saker. Eller så kan jag leta efter dåliga saker. Och det är någonting jag gör här i mitt huvud. Alltså det är olika hur man ser på människor. Vi kan leta efter skönhet, gåvor, passion, kunskap, sakpersoner som gör det bra. Som jag redan sagt, då, så det bästa sättet att få en person att växa är ju att tala till dem utifrån det här guldet man ser. Om man har en jättejobbig person, ni har säkert inga personer ni har svårt för i er närhet, så. Det har inte jag heller. Men det finns ju de som har det, har jag hört. Och det bästa sättet att, om det är så att en person faktiskt är jobbig som beter sig illa, det bästa sättet att förändra den personen är att behandla den på det här sättet. Att tala liksom utifrån det lilla guld. Det kan vara en person som är dålig på allt, alltid sen, alltid liksom så här lite klagar, talar illa om folk, perfektionist, blir aldrig nöjd med det man gör. Men gott kaffe gör han. Skojar lite mer, men ni förstår poängen. Att man kan leta efter det lilla och fokusera på det och hedra den personen utifrån det. Och det innebär ju då inte att vi blundar liksom för att människor har problem. Jag lever i en slags lallaland liksom i Bullybumpa-studion där allt är rosa. Och det finns så här. Utan det innebär bara att jag försöker se människor så som Gud ser dem och överlåter till honom att forma deras brister, problem. Gud är domare, jag behöver inte döma. Utan min uppgift är att älska och överträffa andra då, i att visa hedersbevisning och ära. Mm. Jag har testat det här och bara ändra mitt sätt att fokusera och vad jag letar efter i människor. Och det är fascinerande vad fantastiskt vackra alla människor blir när jag sätter fokuset och försöker att hitta guld i alla. Alltså det är väldigt bra. Man kan även göra det på sig själv. Jättebra. Nummer 2. Tala gott om människor. Med den, nu pratar då Paulus, troligen är det som har skrivit Jakobsbrevet. Han skriver om tungan då. Med den tackar och lovar vi vår Herre och Fader. Med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina syskon. Paulus pratar just om det här att vi å ena sidan står och tillber Gud och nästa stund så står jag och talar om alltså den där personen, talar illa om den, alltså förbannelse. Talar ofta Bibeln, när vi talar illa om varandra eller någonting så utifrån Bibeln precis är det förbannelse man talar ut nästan. Och just att hitta att det får vara en ren ström från vår mun, att det vi talar ut får vara det som utgår från Faderns hjärta. Väldigt viktigt. Effekten av våra ord, precis som att de givetvis påverkar människor väldigt positivt, som jag redan lyft fram, så påverkar också andra extremt negativt. Och människor kan bära med sig negativa ord, klagomål, kritik resten av livet. Och det kan också göra att de stannar i sin växt och blir stympade eller vingklippta. Sådär. Väldigt vanligt, även i församlingen. Sen är det viktigt givetvis att kunna tala om saker, att till exempel om jag får med om någonting och någon utsätter mig för något eller elakt mig så måste jag givetvis få tala ut med någon. Jag kanske pratar med min fru. Men det blir skitsnack när jag ältar det här med första bästa jag möter. Att yes, nu får jag äntligen kasta lite skit på den här personen igen. Vad gött. Så det är viktigt att hitta gränserna där. Mm. Skulle kunna ha en hel predikan bara om det här med hur vi talar och så, men det gör vi inte. Nummer 3. Det är min favoritpunkt för övrigt. Ge cred och uppmuntran när andra lyckas. Den är bra för oss svenskar. För vet ni, vi svenskar är jättebra på att uppmuntra the underdog. Den här som är i det fördolda och den som tjänar. Jag kan berätta ett exempel. Jag tror det var samma pingstförsamling, det var i Arvika. Och så hade vi ett årsmöte. Och så ska städgruppen komma fram och få sina blommor. För man tackar av alla människor i församlingen. Så kommer städgruppen fram och så säger någon liksom ordförande att ja, men vi ger dem som en hyllning. Så här, ja, då applåderade folk rejält. Man hörde det visslade och skrek lite till och med. Och det var liksom ganska lugnt församling. Men då var ändå det så här, yes liksom. Och det är helt sant därför att de här människorna gör någonting som kanske inte alltid är jättekul. Det är inte så att när de föddes tänkte de att det är min gåva att städa kyrkan. Det är min liksom gåva att hälla upp kaffe liksom sådär. Men de gör det och det är jätteviktigt och det är värt guld i Guds ögon. Och det är att tjäna och tvätta varandras fötter. Och det är helt fantastiskt och värdigt att hyllas. Så det var jättebra att det var så. Sen så säger ordföranden, ja, och vår pastor är ju med oss i år igen. Härligt, tack för i år. Så var det lite så här. Så var det. Och det här har jag sett hända överallt. Jag har varit i andra sammanhang där det här gjorts också. Jag vet andra som har pratat om det här. Och det är för att vi svenskar har jättesvårt att hylla och ära dem som gör någonting som vi då tycker utifrån vårt mänskliga sätt att se är lite mer glamoröst eller så. I Guds ögon är det inte mer glamoröst, men i våra ögon så kan vi få för oss att till exempel att som mig, att det jag gör idag är viktigare än det, jag vet inte, det som någon gör när de hälsar människor välkomna är. Men i Guds ögon är det ingen skillnad. Men eftersom att vi kan tycka att det är skillnad då, eftersom att det är ändå lite finare att få stå på scenen eller något sånt där dumt. Så har vi lite svårt för att hedra det. För vi har svårt för stora företag. Vi vill ha små företag. Jag har tänkt på det. Vi har jättesvårt för stora företag från USA. Vi hyllar gärna de där som ligger... Alltså svenska hejar ofta på de som ligger under. Min pappa brukar... Han säger så här, jag hejar alltid på de som ligger under i fotboll. Och det är lite svenskt. Sådär. Så alltså... Plus då, om man lägger till det med den svenska avundsjukan. Vi har svårt när vår granne har fått en ny bil. Kanske man bara... Ja, en ny bil igen eller någon annan liksom lyckas med någonting så kan vi ha lite svårt och lätt att avsjuka. Jag kan det i alla fall. Senast idag så ja, nej. Det, jag skulle gå, jag hade lånat bil då, skämt låna Ellerstens gamla bil och för, ja, jag kan inte förklara varför jag hade den. Men så kommer en annan sån jätte så här, rikt klädd person hoppar in i sin nya Kia och så säger jättecheck musik som spelar som ett bra ljudsystem. Jag bara, ja, ja. Det Kia Experience är lite retsamt sådär liksom. Så bara, nej just det. Oh. Sådär. Så att när någon briljerar, bara lyft upp dem ännu mer. Säg att det är fantastiskt när någons företag går bra. När någon, vad roligt att du har fått den där bilen. Eller vad härligt att du kom in på den här utbildningen. Och vad gött att du fick högsta betyg eller... Fantastiskt att vi vågar hylla dem som briljerar och som höjer sig över mängden och inte försöka slå ner dem, utan att lyfta upp dem. För då kommer det som Gud gör i deras liv och deras överflöd spilla över på oss andra också. Jätteviktigt och jättesvårt för oss svenskar. Att hedra dem som vi tycker är glamorösa eller lyckas. Nummer 4. Bläddrar vi. Avstå från att döma. Viktigt när man ska hedra. En journalist sa så här, en amerikansk journalist. Vi behöver sällan anstränga oss för att hitta negativa saker om kristna ledare att publicera. Det är för att ni kristna är så ivriga på att ange varandra. Och det menar han var annorlunda mot då. Vissa andra sektioner där han bevakade. Och att kristna då kom ofta med honom till material att publicera om andra kristna ledare. Och ibland är det tyvärr så att vi kristna blir mer dömande än andra människor. Om man gör så undersökningar på hur man ser på kristna. Man gör undersökningar om allt i USA för jämnan. Så. Och faktiskt, det första som dyker upp i de här undersökningarna som jag tittade på så var att dömande och hycklande. Det är det första man tänker på när man tänker på kristna. Inte man tänker på Jesus, men man tänker på kristna. För det blir ju det att vi är ju människor som alla andra och kan störa oss på att någon annan har en ny svart Kia och sådär. Men dessutom då så har ju vi en massa saker som vi tror är sant och rätt. Liksom. Men vi vet ju att man inte ska ljuga eller det är dumt att dricka sig berusad. Och vi vet att liksom, vi har så här massa sanningar och insikter om saker som kanske inte alla andra som inte är kristna har. Och då har vi ännu mer saker att slå i huvudet på folk. Om vi inte lever i heder och kärlek och letar efter guldet i varandra. Så därför så kan en kristen vara 1000 gånger värre att umgås med då än en icke-troende. Om man inte växer i kärlek samtidigt som man växer i kunskap. För då har man bara en regelbok till att slå i huvudet på folk. Förutom lagboken och det sociala etikettboken och allt där. Om ni förstår vad jag menar. Så det är så viktigt att vi inte dömer varandra. Sen är det givetvis så att alla av oss behöver människor som talar in i våra liv. Som ledare i församlingen eller som pastor så har man en viss ansvar och en möjlighet att kanske kliva in och ställa frågor till människor i församlingen på ett sätt som inte alla har. Och där är det så viktigt att vi vet vilka människor har bjudit in mig i sitt liv att tycka till. Jag känner inte att jag ska ha rätt att klampa in till vem som helst av er att säga vad jag tycker om hur det ser ut där eller vad det görs eller hur du gör det där och så. Men alla av oss har säkert några personer som är välkomna in i våra liv och tycka till och så. Mm. Man brukar prata om den inre expertkommentatorn. Det var en pastor som gjorde det här. Han testade det här. Eller han testade inte, han bara satt i en affär och väntade på hans fru skulle handla klart någon gång. Tog sin tid. Inte förvånande. Och så sitter han där utanför. Det är massa affärer. Så bara sitter han där och liksom kommer det folk. Och oj. Oj. Ja, hon motionerar nog inte så ofta. Ja, och han Ja. Undrar om det var mörkt när han klädde på sig i morse. Det var lite intressant färgkombination. Och han mår nog inte bra. Sliten, säkert en knarkare. Så satt han så här. Och han insåg att han har som en inre expertkommentator som sitter och bedömer alla han ser. Och försöker placera in i fack. Ofta då lite så där att negativt då. Man sitter och expertkommenterar. Jag har gjort det jättemånga. Jag har gjort ett test på mig själv. Och jag har bara insett att jag går ju runt med som en sportkommentator. Jag kommenterar trafiken. Jag kommenterar när jag ser på fotboll. Alltså det måste man få göra. Det går inte annars. Men man liksom kan inte stänga av. Jag är som en liten domare i mitt huvud som går runt och sätter mig överallt och alla sätter etiketter och vet hur det ska gå till. Så. Och lär sig att stänga av det. Det här är intressant. Jag kan inte tänka en dömande tanke, en kritisk tanke om en person samtidigt som jag älskar den personen. Det går faktiskt inte. Jag har testat. Jag har försökt så här, tänka på något negativt hos någon person och sen samtidigt känna det här kärleksflödet inom. Det går inte. Det stängs av och på. Precis när man börjar döma så försvinner kärleken. Så. Därför står så mycket om att inte döma i Bibeln. Det ska jag inte prata så länge om. Men det var bra. Nummer 5. Ära dem som inte är som du. Det är svårt. För den största anledningen till att vi kan ha svårt att hedra och lyfta upp varandra, det är ju inte de här stora sakerna, typ att min timmar Oskar liksom slog helmen när han var hemma hos oss senast, eller liksom, ja, spillde massa Fanta i soffan och höll på, liksom gjorde massa elaka grejer med flit. Så. Utan ofta är de där små sakerna bara att man går och retar sig på folks vanor, personligheter, att andra inte är som oss själva. Och nu skulle vi ta lite exempel utifrån det här. På församlingshelgen så hade vi fokus på de andliga språken. Och de innebär i princip att alla av oss har andliga personligheter, olika sätt som vi trivs att möta Gud på. Det finns, jag tror att ni körde lite annorlunda namn på dem på församlingshelgen. Jag minns inte riktigt, men partypersonen, eller festkalaspersonen kanske den kallades då. Som är den här som gillar att uppleva Gud där det mycket, händer mycket, det är rörelse, det är mycket ljud. Tycker om liksom när det händer. Ja, en lite mer stimmig miljö, lite fritt, spontant. Dansa gärna, böj gärna knä. Liksom mycket så här fysiskt. Det ska vara lite ös, action. Så. Sen har vi fridstörstaren som är tvärtom. Som älskar det stilla lugnet. Som nästan kan bli störd ibland av att höra att någon annan ber. Som gärna sitter ner i bänken kanske egentligen. Under ett lovsångspass eller så finner Gud mycket i stillheten. Jag är aktivisten som älskar att göra grejer och går runt och fixar och känner att jag möter Jesus när jag gör saker tillsammans med Jesus. Sen har vi relationisten som tycker om att sitta ner och prata och fika och möter Gud i samtalet med människor. Har jag glömt någon? Ja, djupdykaren. Den som älskar gräva i Bibeln, gräva och tänka och fundera och möter Gud när jag tänker om Gud. Sen kan vi ha en blandning av de här och så vidare. Ibland är det svårt att hitta sig i de här. Så. Men det intressanta då är ju att de här språken har ofta väldigt svårt för varandra. Till exempel, var intressant på församlingshelgen så var det till exempel i flera av samtalsgrupperna där det dök upp att då var det någon fridstörstare som var några som sa lite just att ja, men fridstörstaren längtar ju efter frid mest av allt. Men då var det en fridstörstare som sa i en grupp att ja, men det är väl ändå frid som är liksom grunden som alla måste ha. Och det skulle lika gärna kunna varit en partyperson som säger att nej, men glädjen, liksom, det är väl ändå det som alla behöver, den grundglädjen. Så. Eller liksom relationisten kan säga, ja men det med relationer det är faktiskt viktigast. Så. Och där kan vi se i en församling då, väldigt intressant att det kan vara lätt för de som är fridstörstande och relationister att se ner på partpersonerna som dansar omkring med lyfta händer och kan hålla på i timmar. Det kan vara lätt för partpersoner att se ner på relationisterna som bara sitter och fikar hela dagarna. Det kan vara lätt för djupdykaren att tycka att den aktivisten som bara går runt och gör saker hela dagarna, så han måste ju ta sig tid att läsa Guds ord. Det är ändå det som är det viktigaste. Och så vidare och så vidare. Så håller det på så. Så jag försöker att träna mig själv på att komma på mig själv när jag tänker en negativ tanke om någon. När jag tänker att ja, den verkar inte ha en bra relation med Gud. Och så bara inser att just det, fast den möter ju, den är ju typiskt aktivist. Den möter Gud när den tjänar. Den kanske inte stannar kvar 2 timmar efter Kingdom Culture och ber, som jag ofta då gör. Som är, jag är en typisk partyperson och djupdykare i kombo. Så är jag. Så det är viktigt. För det roliga blir ju när vi bara hedrar dem som är lika oss själva, så kan man säga så här att vi hyllar, I celebrate the me in you, kan man säga på engelska. Alltså jag, när jag uppmuntrar någon, så uppmuntrar jag bara dem som är lika mig. Och egentligen vad jag gör då är att jag hyllar mig själv i dem. Därför att det jag ser i dem som är bra är ju i mig. Förstår ni vad jag menar? Så. Väldigt intressant. Lära oss hedra, uppmuntra och glädja oss över andras sätt att relatera till Gud. Behöver vi gå mot slutet, men innan vi fortsätter predikan ska vi göra en kort paus i predikan. Det är faktiskt så att det är en av er som är här som snart ska gå härifrån. Och du vet inte om dig själv, du är inte beredd på det här. Men du kommer faktiskt inte vara med på fikat eller vara kvar här på gudstjänsten. Och du kommer bli bortförd nu. Och det är Rakel Klar som ska gifta sig. Och hon ska iväg på möhippa nu. Så är det. Så. Rakel kommer få lyssna på inspelningen av punkt 6 och 7 här. Jag blev tvingad under hot att ta med det här i min predikan då. Härligt, vi är en som enda familj. Vi får med när vi gifter oss och när vi, ja, genom livet. Hoppas att hon får bra möhippa. Att allt går bra och så vidare. De är inte för dumma mot henne. Tur att vi lyssnar på den här predikan först. Okej. Punkt nummer 6. Ge andra tillåtelse att misslyckas och resa sig upp. Kung David är en av de mest hyllade karaktärerna i Bibeln. Men han mördade också folk, låg med en annan persons fru, gjorde en massa fruktansvärda saker, ljög. Så. Flesta av oss har inte dödat någon. Kung David var ju mycket värre än oss. Han var dessutom ledare för ett helt land. Och ändå så låter Gud honom blomma upp igen och resa sig upp. Inte bara att han får vara en del av församlingen och bli älskad, utan får också komma tillbaks till sin position som ledare i fullt mandat. Och det händer inte så ofta, vare sig i världen eller i församlingen. Att om man som kristen ledare gör bort sig, eller det kan vara bara att man liksom har varit med i styrelsen och verkligen kraschar i livet, man gör fattar några dåliga beslut, ja, men då kommer man aldrig kunna vara med i en styrelse igen inom kyrkan någonsin. Ofta kan det vara så. Så därför tror jag det är så viktigt i en kultur av heder att vi faktiskt ger människor utrymme att misslyckas och hjälper dem då givetvis att resa sig upp. Jag har en massa bibelord på hem, jag sparar lite tid nu. Resa sig upp och sen också hjälpa dem att komma tillbaka. Både i sitt inre, att finna stabilitet, finna harmonien, men också att komma tillbaka i det Gud har kallat dem till. Om de klarar av att bära den typen av ansvar. Och det kan ju ta tid givetvis. Men jag tror att vi måste ge varandra tillåtelse att misslyckas. Nummer 7, det sista. Få andra att se bättre ut än vad de är. Noah tabbade sig ganska rejält en gång i Gamla testamentet. Han super sig full och han tappar sina kläder och ligger där naken. Och allmänt bedrövligt tillstånd, ganska tragiskt läge. Och vad en av hans söner gör då, att när han inser vad som gäller, då går han in baklänges för att hedra sin far. För han vill liksom inte knappt se honom i det tillståndet. Och lägger över honom typ något klädesplagg liksom, och hjälper honom sådär. Och det är en vacker bild av vad vi ska göra. Att vi ska få varandra att se bättre ut än vad vi är. Och vi ska vara duktiga på att skyla över varandras synder. Till exempel så här. Jätteenkelt exempel. Låt säga att Emily Bolin, en av våra teamare, också kommer för sent till en teamsamling. Kan jag ta ett personligt exempel? Det har aldrig hänt. Och så, hon kommer för sent. Hon kommer för sent och sen så, ja, nej, vi struntar i det. Det funkar inte. Det kändes som det skulle gå bra, men det gjorde inte det. Ni får ge mig tillfälle att resa mig upp och lyckas här igen nu. Ja, men det kan vara så liksom att någon har misslyckats med en del i mitt arbetsteam. Vi gör ett grupparbete och en person har inte lämnat in någonting i tid, vilket har gjort att jag har fått göra extra mycket jobb. Så då när vi samlas för vår lilla träff så kan jag välja att säga att ja, men det var skönt, nu är vi klara då. Ja, jag fick göra lite extra för att den här personen gjorde ju inte riktigt sin bit, så jag fick jobba lite extra i natt. Istället för att göra så kan jag välja att få den här personen att se bättre ut än vad den är, skylla över den synd och låta bli att dela för alla andra då, hur fantastisk jag är och då mindre fantastiskt bra den här personen gjorde det. Och man kan också hjälpa andra att lyckas utan att det syns att jag har bidragit till dens lycka. Till exempel om jag hjälper någon att byta däck och den personen lägger upp på Facebook dagen på att yes, äntligen är däcken bytta. Då måste inte jag gå in och skriva ja, hoppas de sitter fast nu när jag har hjälpt dig. Men liksom bara för att jag vill egentligen att folk ska veta att det var jag som gjorde det här. Det är jag som gjorde att min fru vill liksom visa att men det, Davids predikan blev så här bra för att jag gav honom den här idén och så vidare. Utan bara stå bakom folk, lyfta upp dem och wow. Liksom. Ja, viktigt. Lite sammanfattning då. Kommer upp här på väggen. Helmer måste få en sån kostym för övrigt. Hur lever man ett sånt här liv? Hur blir vi en sån här församling? Vi letar efter guld i varandra. Vi talar gott om varandra. Vi är cred och uppmuntran när vi lyckas. Vi avstår från att döma. Vi ärar dem av oss som inte är som vi själva. Vi ger andra tillåtelse att misslyckas och resa sig upp. Och vi får andra att se bättre ut än vad de är. Och gissa vad som händer när vi har en sån här miljö. Folk kommer bara... För man känner sig älskad, sedd, bekräftad... Älskad, har jag sagt, men det kan jag säga en gång till. Och det är väldigt attraktivt. Jag ska läsa vad motsatsen till det här är. För det är ju alternativet då. Det är en kultur av fruktan, jantelag, perfektionism, lagiskhet, dömande. Där vi letar fel hos varandra, försöker tvinga alla andra att vara som oss själva. Och en sån miljö vill inte en sökande, andligt sökande människa finnas i. Och det vill egentligen ingen kristen heller så. Men det är liksom två. Det är bara bra att få en motbild så där. Yes. Ska du gå in i responsdelen av gudstjänsten? Kommer att tillbe, vara med Gud, ära honom. Men det finns också utrymme att söka Gud på olika sätt. Det kommer finnas några förebedjare där nere vid korset. Kan gå om man vill ha förbön för någonting eller samtala om något. Kommer även kunna tända ljus. Symbol på att man vill att Guds ljus ska lysa in i en situation eller i ens eget liv. Och man kan även skriva en lapp i den öppna korgen. Och den lappen kommer Inger och sen läsa upp. Och vi ber för det gemensamt i gudstjänsten sen. Och den slutna korgen, den bönen stannar mellan dig och Gud, utan vi bara håller upp skålen och ber för alla bönämnen där på ett anonymt sätt. Vi kan bara vara inför Gud. Jag vill uppmuntra dig att fundera just på det här att försöka leta guld i varandra. Och be Gud också att påminna oss när vi inte gör det. Lovsångsteamet, jag är ju redan här uppe då, men ni andra får jag komma fram. Ska vi göra så att vi börjar med att resa oss upp. Får gärna sätta det om en kort stund. Det blir enklare för folk att röra sig om man så vill. Så vill jag be en bön att Gud upplyser våra hjärtan. Fyller oss med sin kärlek. Tack Jesus för att du dog för oss medan vi ännu var syndare. Och att du så bevisade din kärlek till oss. Jag tackar dig för att vi får vara människor som ser på människor så som du ser på människor. Att medan de har liksom problem högt uppe i halsen så älskar vi dem, så ser vi dem, så bekräftar vi dem, så uppmuntrar vi dem. I deras svaghet, i deras sorg, i deras synd så får vi älska, avstå från att döma, lyfta upp och inkludera. Tack också Gud för att du ger oss förtroende, att du låter oss växa i relationer till varandra så att vi kan slipa varandra, Herre, när vi så bjuder in varandra. Kom Helige Ande och uppenbara synd i våra hjärtan när vi faktiskt brister i det här, vilket vi ofta gör. Hjälp oss att se hur du hedrar oss, hur du uppmuntrar oss, hur du vägleder oss, och hjälp oss att göra likadant, Herre. Välkomna dig Helige Ande att göra ditt verk i våra hjärtan, i vårt sätt att se och tänka. Var med vid förbönen och var med vad vi än gör och var vi än står i livet, så är du aktiv och vill göra gott och välsigna oss den här stunden, Herre. I Jesu namn. Amen.